Jag heter Wilhelm och det här är det 99:e avsnittet av Nordnordost podcast. Och med mig i studion har jag Anders.
Hallå.
Hallå.
Det var tydligen ett tag sen sist.
Det var ett tag sen sist. Typ slutet av augusti senast.
Tänka sig. Det känns som att det inte var så länge sen, men ja.
Tiden går fort när man har roligt. Det är väl så. Och då pratade vi drakar och demoner.
Ja, hur mycket kan man byta ut?
Ja, det har gått ett tag sen vi såg sist. Det har till och med hunnit bli ett nytt år. Och jag har flyttat.
Ja, just. Flera meter.
Ja, två hus bort på samma gata. Ja, just. Så att det är inte sådär jätte, men det är helt annat uppställt här. Jag sitter i ett nästan kalt rum med ett skrivbord. Och sen så har jag mina imponerande bokhyllor nerpackade i flyttkartonger. Så att det är kalt och efterklang här. Så att det var lite illa förra avsnittet. Men jag tror att det kommer att vara ännu värre här. Låt Anders prata så mycket som möjligt. Så det blir trevlig ljud.
Ja, just. Bra plan.
Och det var ju ytterligare då för att datorn som jag har spelat in de senaste typ 50 avsnitten av podden på lade benen i vädret.
Ja, tack för lång och trogen tjänst.
Ja, verkligen. Den köptes ju begagnad och jag har säkert kört den i 7-8 år så att jag tycker väl att den har väl gjort sitt med gott samvete. Så jag beställde en ny dator från Kina av alla ställen här på jorden. Och de skickade en dator, men det var fel dator. Huh. Så istället för att få en alldeles knäpptyst liten låda så fick jag en surrande och knäppande liten låda. Så jag är uppbunden i ett returärende med kineser. Och de har ju som lite andra rutiner för sånt i Kina. Mm-hmm. Med följden att jag då sitter på ett annat gammalt vrak i studion istället för det gamla braket. Nu sitter jag på ett annat gammalt brak istället för på en ny fin flådig studio. Men Audacity startade i alla fall, så att vi får hoppas att det blir bra podd igen.
Ja, peppa.
Alltså året har ju som i rollspelssvängen i allmänhet sådär, så har det ju liksom slagit med buller och bång. Och diskussionerna har till och med letat sig ut i mundanernas media, alltså i vanliga pressen. Eftersom Wizards of the Coast gjorde någon sorts försök att dra tillbaka den här OGL-licensen.
Grunden till D20-systemet och alla tredjepartsutgivning och sådär.
Ja, som Pathfinder och Swords and Wizardry och massor med konstiga, inte konstiga, massor med gamla fina spel. Och nya fina spel också. Och det vart ju jätterabalder runt det där. Jätterabalder. Jag tänkte, ska vi prata om det i podden? Men kanske inte riktigt att vi är en juridikpodd sådär. Men jag tänkte att det kunde vara värt att nämna det ändå eftersom det är en tidsmarkör för de som sen kommer och lyssnar på de här avsnitten om några år. Lyssnar på backloggen.
Ja, då kan man ju veta att nu, vart är vi någonstans? Vi är på Wizards andra revision av att be om ursäkt och backa, höll jag på att säga, eller någonting sånt. Där de har släppt en SRD under Creative Commons med mer än vad den de först släppte i Creative Commons.
Mm.
Och att det ser ut som att OGL 1.0 eller 1, ja, vad den heter, ligger kvar, 1.0a ligger kvar än så länge i alla fall. Att inte röra den. Ja, jag vet inte. Jag tänker att det är mycket intressantare att se vad som händer än att spekulera faktiskt.
Mm. Men det blev ju en liten licensinjektion i rollspelsdiskursen. Och så även på Fria Ligans webb. Där de hade ju en öppen licens tidigare och den är ju nertagen just nu. Man kan inte se den.
Nej, deras alltså år 0 referensdokument där, deras SRD, den har varit nere ett tag. Så det var inte minst det här pågick, de har varit längre än så. Och antagligen så jobbar de på den för att lägga upp en ny version eller någonting sånt där. på tal om att inte spekulera.
Ja, ja nej, men att göra sin research och typ intervjua folk. Vi känner ju lite ja, några av dem på ligan också. Det hade ju gått att sträcka ut en annan fråga. Men det är ju väldigt, väldigt spännande. Därför att det ska ju komma en licens till drakar och demoner. Som gör att man får skriva sina egna grejer till drakar och demoner. Och man får publicera dem själv.
Mm.
Det finns ju den här Free League Community Content Program redan idag, men den är bunden till DriveThruRPG. Då blir det ju besvärligt om man till exempel vill ha med sig böcker till ett konvent och sälja över disk.
Precis.
Och då med tanke på det, de diskussioner som har gått nu i ja, årets första månad här, så kan man ju tänka sig att de tänker ännu lite extra noga på exakt hur de formulerar denna kommande drakar och demoner-licens.
Absolut.
Det kanske dröjer ytterligare lite längre tid. Men annars så ser jag både på, det finns ju en Facebookgrupp till drakar och demoner och det finns en Discord-kanal och det är mycket skriverier. Eller det skrivs mycket, det pratas mycket. Mycket spelrapporter, det verkar ha fått fotfäste i flera grupper runt om i världen. Och extra roligt kanske, kanske också extra förvirrande att många av de här kommer från den amerikanska sfären. De har som ett Dungeons and Dragons mindset när de går in och börjar läsa materialet. Och då ser man att de frågar saker som jag inte tror att de allmänna svenska spelarna skulle som reflektera så mycket över.
Har du något exempel konkret sådär?
Jag var i en diskussion på Facebook väldigt nyligt och de var en som frågade alltså, hur långt kan man spela? Hur många levlar finns det med i spelet?
Just. Ja, jag har ju den motsatta erfarenheten av att skaffa Wheel of Time-rollspelet när det kom ut tidigt 00-tal. Och sitta och försöka bläddra och bläddra. Men vad ska man slå när man lägger sin magi då?
Ja, det känns igen.
Men, ja, så att,
beroende på var man kommer ifrån, hur man är van att tolka världen, precis. Så blir det lite olika. Och jag kom på mig själv när jag skulle försöka hjälpa denna vilsna människa på kurs att säga att drakar och demoner, det är mer som OSR än 5E. Därför att saker och monster och företeelser är vad de är.
Ja, de är inte skalade på.
De är inte skalade och tillrätt. Alltså jag kan ju skriva ett äventyr och tänka, men mina spelare är som ganska färska rollpersoner, ska inte göra det så svårt. Men egentligen så är det, ja men saker är vad de är. Och sen får du välja hur du väljer att interagera med dem.
Mm, mm.
Det är inte självklart att du kan vinna alla strider du ser i möjligheten att ta. Alltså det är en jättekarikatyr av det moderna Dungeons & Dragons-spelandet också. Men ändå, det fick många likes den där kommentaren. Där jag gjorde liknelsen och förklarade skillnaden. Så att jag antar att det var många som tyckte att den var värdefullt sätt att se skillnaden.
Mm.
Ja, jag är i alla fall pepp. Jag ser fram emot den nya licensen. Och jag tycker att det ska bli jättespännande att se ifall Dragonbane, som spelet heter på engelska, ifall det lyckas skapa sig en community och det kommer material till den. För att de börjar ju egentligen från noll på engelska.
Ja, precis.
I Sverige så finns det ju massor med folk som har någon inställning innan de ens hade sett spelet hur det ska vara och sådär. Det har producerats oavbrutet material till det. Oavsett om det har funnits någon som har publicerat spelet eller inte, så har det liksom varit en levande diskussion runt det i 40 år.
Jag var rotad på Alexandria, den här som samlar konventsäventyr och grejer. För någon som frågade efter ett live i en Facebookgrupp. Jag kan inte låta bli att bara kika lite grann och se om man skulle hitta vad det var, kunde vara för någonting. Och snubblade då att var det så sent som 2005 tror jag som det arrangerades till Drakar och Demoner Expert på Gothcon. Alltså då inte Riot Minds Drakademoner-expert utan gamla Drakademoner-expert.
Ja, just det. Mitten av 80-talet. Ja,
precis. Så. 18 år gammalt vid det laget. Det. Liksom, eller sådär.
Ja, det är ju återkommande detta expert. Det dök ju upp lite grann i min studie också där. Många som tyckte att expert var den bästa versionen. I alla fall bland de som svarade på min undersökning. Det kan ju tänka sig att jag har funnit mig till rätta i kretsar av gamla uvar.
Men jag tänker att det är väl... Ja, jag inbillar mig att det är tre kategorier på något vis. Det är de som tycker pre-expert skulle vara bäst. Men de kanske har ändrat sig på senare tid. Och tyckte det var bättre för än det som kom sen i alla fall, trots allt. Och så är det expert-crowden. Och så vi som inte var med tillräckligt tidigt. Tycker att 91, det var det jag började med. Så det är bäst.
Mm.
Och så, ja, Canopia är ju rätt ballt ändå, som jag sagt förut. Det är ju faktiskt första Drakar och Månegrundboken med en värld i. Så att, om man ska se på någon sorts kompletthet så måste ju Canopia vara bättre än alla de som kom före.
Ja, alltså det finns ju en liten men entusiastisk minoritet som tycker att Canopia, det är grejer det.
Det är väl lite grann som med många andra saker. Idén om Canopia är jävligt cool. Och utförandet skulle väl behöva putsas lite grann för att vara gångbart i nutiden och så vidare.
Ja, så kan det nog vara. Men Anders, har du spelat någonting? Du har ju haft ett helt kvartal
på
dig.
Ja, jag trodde inte att det var så himla mycket. Men helt plötsligt så verkar det som att vi måste backa hela vägen till att det var säkert hemmakonvent i slutet av augusti. Kanske strax efter vi spelade in då, för att det verkar inte ha varit med i senaste avsnittet jag snackade spelat i. Och då spelar vi bland annat Se och göra i Aliatra, som ju har blivit utgivet nu också. Och det är ju jäkligt intressant på det sättet att det är en resehandbok som ger instruktioner, och genom att bestämma saker som att, ja men idag då på morgonen så går jag till den här platsen på kartan, då finns det en prompt för en scen där. Och man kan spela det med flera som spelar och bara en rollperson, eller man kan bara göra ett parresa eller man kan göra en gruppresa eller sådär. Och beroende på så kan det vara olika scener som står där i då, och vilken tid det är. För att går du till den här nattklubben på morgonen så är det väl inte öppen, men går du dit på kvällen då kanske du kan träffa den här inflytelserika personen i Aliatra. Och Aliatra är väl, vad ska vi säga då, det är väl liksom bortåt Nepal, Bhutan och där någonstans så kommer då ett så här fantasiland som man kan resa till och uppleva saker. Och vi spelade med en enda huvudperson, Knut, som åkte bort över och liksom kom ut ur sitt skal och var lite vild för kanske första gången i livet, åtminstone i vuxen ålder. Och ja, det var fint på något vis, läckert. Och så testade vi Jane Austen-spelet Good Society lite grann, bara så pass att vi liksom upptäckte att ja okej, men nu fattar vi nog ungefär hur det här hänger ihop och varför det vore roligt att spela över ett par spelmöten. För att på en gång så där, så precis som ganska många spel skrivna på de här Power by the Apocalypse-reglerna, så de bättre versionerna, i mitt tycke i alla fall, det märks att det börjar hända saker när man har spelat lite grann. Då börjar det kroka i på ett annat sätt än om man bara kör rakt upp och ner, bara en kortis. Så det var skojigt. Fienden ibland oss. Warhammer-kampanjen rullar på. Sist så sa jag att det var mycket soppa i Middenheim. Det är fortfarande mycket soppa i Middenheim. Men nu har den börjat bli lite explosiv också. Börjar komma närmare sanningen om vissa saker. Bli överfallna hit och dit. Det är rätt spännande. Jag var också uppe på Grottröj nummer 40. Det sista som Björn Wermedal sa att han skulle arrangera. Och sedan lämna över till eventuella andra. Då spelade jag De fördömda. Jag är fortfarande inte less på De fördömda, fast vi gjorde klart spelet, utan jag spelade gärna de chanser jag får. Jag provade också Esoteric Terrorists, som är, vad är det för någonting? Ja men så här, lite så här, tänk, det är 90-tal och det är OSR och alberna på Nydala i Umeå kan tänka sig att byta magiska artefakter mot kokain, och vi skulle ner i underjorden och bara spela lite grann, för det har fått lite tips. Man börjar ju som lite låglevel outcasts lite grann så där. jag ska inte säga kufar kanske, för det betyder ju någonting annat i sällskapet här. Men ungefär liknande, fast på ett annat sätt. Och sådana här tabellfyllt spel med ja, vampyrer och annat. Sist och kanske inte minst är att vi har en lokal spelgrupp lite på gång. Jag och ett par kollegor och vänner och sådär. Har spelat två spel med Delta Green än så länge. Och ser ut att bli några stycken till. Det blev innan jul två stycken och vi har redan fått knuffa ett nu när det är småbarnsföräldrar, inte mindre än tre stycken i gruppen. Så när vi får ihop det så blir det mer. Får vi se om vi spelar Delta Green mycket eller om vi tar lite korta svängar till olika spel eller sådär. Är någon inte bekant så är ju Delta Green typ FBI och andra agenter versus Cthulhu lite grann sådär. Väldigt i hemlighet och utanför protokollet. Sådär.
Det är ett spel som jag inte har spelat. Däremot så dyker det ju ofta upp som folks favoritspel. Så att det är säkert väldigt, väldigt bra.
Ja, jag tänker att det är en sån här grej som kan leva på sitt koncept. Precis som en del andra grejer. Det behöver inte vara världens bästa spelsystem liksom sådär för att ja, konceptet är så starkt i sig. Det är ju något moderniserade BRP, men det är ju ganska lik Call of Cthulhu. Men det är lite annat upplägg. En sak som rollpersonerna har är ju bonds, alltså deras kontakter, eller vad ska jag säga, ankaren i världen, eller i verkligheten kanske jag ska säga, i den vanliga verkligheten. Så att jag har till exempel till, min rollperson har till sin bror och till sin psykolog. Och i takt med att man tar stryk av att se och göra hemska saker så kommer ju de här relationerna förstöras, nötas ner.
Det är som käckt det där att ha rollpersonernas kontaktnät, sociala skyddsnät på något vis, liksom, som en del av spelet. Som en mekanisk del som inverkar på vad som händer och hur det går. Gör att det känns som insatserna ökar på något vis.
Ja, men absolut.
Känns mer levande, mer trovärdigt. Mm. Ja, själv spelar jag KUF igen.
Jag tänker sig.
Jag tror jag nämnde det förra avsnittet sådär att Mattias inte har varit på podden länge, men han spelar fortfarande rollspel. Bland annat så spelleder han då KUF. Och vi spelar Norrlands Inland 2, det som kom om sommaren. Vi spelar ungdomar på glid på ett sommarkollo ordnat av Svenska kyrkan. Det börjar kännas hemtamt på något vis. Vi har spelat så himla mycket KUF de senaste åren. Ofattbart mycket KUF. Och jag börjar som sympatisera med de här människorna som vill stöpa om allt de vill spela. De tänker sig att det är nog ett Dungeons & Dragons 5th edition hack. Brukar ju häcklas ganska friskt på Twitter bland annat. Folk som säger jag vill spela Dallas. Jag tror att det är ett 5th edition hack. Eller jag vill spela Alf. Och jag tror att det är ett 5th edition hack. Men nu börjar liksom allt som jag ser framför mig känna att ja, men det här är nog ett Q-fack. Så att det håller på att spåra ur. Jag tror att vi måste spela någonting annat. Vi ska spela klart det här. Det är väl ett år till kanske då. Som längst innan vi driver vidare till nästa sak. Men då måste vi ta en paus från Q-fandet. Annars så blir jag ju helt förstörd. Jag spelar okult med tyskarna, den tyska gruppen. Det är svårt, jättesvårt, men trevligt. Det är ju väldigt, väldigt annorlunda mot hur de brukar spela rollspel. Och vi spelar så sällan att de hinner som glömma hur man samberättar mellan vargen.
Ja, okej.
Så att det är som varje spelmöte är lite grann så här, vad är okult, hur samberättar man sådär. Men det är trevligt, vi trivs i varandras sällskap så det gör inte så mycket att spelet är svårt. Vi har trevligt ändå, fast kanske med lite andra saker än jag trodde att vi skulle ha trevligt med när vi började spela okult. Och sen vad som är årets grej, årets rollspel. Det är att Svarte Faraonen på rollspel.nu har dragit igång en omgång av Angard Och då är det alltså inte Ragnarök Speldesigns Angar vi pratar om, utan det är från GDV från 1975. Being in the main a game of the life and times of a gentleman adventurer and several companions. Det är alltså ett duellspel, alltså man ska, för att simulera varje dueller. Och runt detta, denna duellstridsmekanik, så har man som tryckt in lite mjukare delar. Så att det är lite grann som ett rollspel, lite grann som ett strategispel. Från en tid där det inte var helt självklart hur ett rollspel skulle se ut.
Det är väl väldigt mycket procedur, vad jag förstår. Alltså,
ja.
Som i man bestämmer vad man gör och så här funkar reglerna för det. Och då får du lite mer pengar eller du förlorar i status eller ja, alla de här sakerna.
Ja, precis.
Det är status och pengar framförallt som kanske är viktigt.
Jo, absolut är det så. Alltså, spelet har ett mål. Det finns inget win condition, men man kan spela så länge man vill. Och den som då når högst i social rang är den som vinner då. Men man antas vilja leta, jaga social rang. Och då är det som du säger, det finns väldigt mycket procedurer där. Bland annat så spelar man en månad i stöten och inför varje månad så får man då välja 4 drag. Alltså vad man gör under månadens första, andra, tredje och fjärde vecka. En sak då, så man skickar in 4 drag varje gång. Så tar spelledaren och så långt det är möjligt liksom rent matematiskt bara reder ut vad som händer. Vad blir konsekvenserna av att du går och spelar på krogen eller du tränar eller du drar i fält med din armé. Liksom. Man spelar liksom musikitörer eller soldater under den perioden, unga män under den perioden.
Och om jag har snokat rätt så ska Monsieur begå duell.
Ja, en dam som det ryktas har konungens öra hade ja, naturligtvis då mig som kandidat där då. Och det är ju rätt och rimligt, men också en annan herrman. Och det enda rimliga sättet att reda ut en sådan dispyt, det är ju absolut inte att fråga henne hur hon önskar att det ska vara, utan vi ska ju då duellera i gryningen. Mm,
så kan hon tycka att ni idioter i efterhand, bäst
ja,
med.
Precis. Och det är som de här hårda aspekterna, då ska vi då använda det här. Vi ska träffas, om inte gryning, vi ska träffas om aftonen imorgon och spela en strid, en duell då. Men det dyker också upp som, man måste ha skäl för att duellera. Man kan liksom inte bara duellera hej vilt sådär. Och då är det liksom listat kriterierna för hur man får duellera. Till exempel, man springer på varandra på trappen till samma kvinna. Ja, då måste man duellera för att avgöra vem som har rätt att uppvakta henne. Då. Om man springer på någon från ett regemente som man är fientligt inställd mot. Alltså, det finns massor av olika regementen man kan sluta sig till. Och de här regementen är ju då vänregementen och fienderegementen. Och springer man på någon från ett fienderegemente så måste man kanske slåss och sådär. Men det är också som en ganska så här mjuka bitar som, ja, ifall du förlämpar den där personen, då kan det krävas upprättelse.
Mm-hmm.
Och hur den här förlämpningen går till eller när man får förlämpa eller något sånt där, det finns inte i reglerna, utan det antas ju att man som har någon sorts lite mjukare socialspelsgrej, alltså att man rollspelar lite grann. I alla fall har spelet och stöd för det, att man så rollspelar lite grann och så ser man ifall det är någon som säger något ofördelaktigt så att man kan utmana dem på duell och sådär. Så att det är inte ett rollspel så som vi ser rollspel idag, men jag skulle inte heller säga att det riktigt är helt och hållet 100% ett strategispel. Eller ja, diplomacy är ju också sådär, man kan förhandla och debattera om vad som ska ske. Men det är sådär, ja, lite mjukare men också svärdsfäktning då.
Mm.
Och det är från GDV. Och det är ju gänget som gjorde till exempel Traveller och Twilight 2000 och 2300 AD och Space 1889 och en fruktansvärd massa strategispel.
Game Designers Workshop.
Workshop, precis. Det var ju där jag började med engelskspråkiga spel i GDVs utgivning. Så att det är hjärtat klappar lite extra nu när jag då får chansen att spela ett av deras riktigt tidiga spel.
Kul.
Jättekul. Jag tycker att vi tar en kort bensträckare så jag får fylla på min kopp här. Jag håller på att törsta ihjäl och sen så går vi in på dagens ämne.
Absolut.
Jag är tillbaka.
Yes, box.
Då så. Dagens ämne. Vi försöker i alla fall hitta ett ämne att prata om varje gång. Det är inte bara tangenter, även om det är mycket tangenter. Dagens ämne är inspirerat av att jag hörde en podcast runt jul kanske, som där de pratade om sin skamhylla. Shelf of shame kanske det kan heta på engelska. Jag har glömt vad det heter på engelska. Alltså grejer som man har skaffat men inte spelat är kanske vanligast uttryck bland figurspelare som köper låda efter låda med fina plastsoldater men aldrig monterar och målar så de kan spela med dem.
Ja, jag har hört det just om omålat i alla fall. Men jag har också sett om brädspel.
Men jag tänkte då att vi skulle analkas denna skammens hylla i våra rollspelssamlingar.
Mm-hmm.
Alltså spel som vi har, som borde ha blivit spelade vid det här laget, men som inte har blivit det.
Just.
Kanske lite grann en spin på temat, vad skulle du vilja spela? Sådär. Med förbehållet att det är en pryl som står och väntar i hyllan. Och jag tror att du har förberett dig djupare än mig, för du sa att du hade flera listor. Så jag vet inte om du ska få leda oss in i detta ämne.
Ja, jag funderade på det här begreppet liksom. Skammens hylla eller skämshyllan, någonting sånt där. Det tydligaste i vårt sammanhang kanske är, som sagt, det som du presenterar det här. Vad som är ospelat, som borde ha blivit spelat. Men när jag tittade i hyllan så tänkte jag nog, det jag tycker är fånast egentligen, det är de här boxarna som står oplastade fortfarande. Ensamma vargen från Åskfågeln har jag inplastad. Och de fyra grundboxarna till år 0-sviten. Och en startbox. Står också plastad fortfarande. Behöver någon köpa på sig en svit till lite överpris så kan du väl höra av er. Annars vet jag inte riktigt vad jag ska göra med de där. Jag tänkte det när jag köpte första och inte hade rört den. Ja, vi får se. Antingen blir det spelat eller så blir det inte spelat. Jag har inte riktigt känt något jättesug eller jättebehov av att spela dem. En del av dem har ju provat lite grann. Machinarium har ju spelat på Gothcon.
Ja, just det. Den här med där man är robotar, den hade du ju spelat på något konvent och var väldigt
pepp på. Ja, men jag tyckte det var mysigt.
Och
mm. Men det är ju generellt sådär spel som jag kommer nog inte dra i dem själv, utan jag skulle kunna tänka mig att spela igenom de där lådorna om det dyker upp sug för det. Liksom. Så att å ena sidan så kanske jag tycker det är det som jag borde skämmas mest för, å andra sidan så kanske inte bryr mig så himla mycket heller. Nästa lista efter det är ju saker jag borde ha läst åtminstone.
Okej.
Okay. Mm. Spel jag har ställt i hyllan och inte har läst liksom. Och här tänker jag på en del nyutgivna saker som Troubleshooters, Vindsjäl och Kopparhavets hjältar. Jag har ju bläddrat i de här böckerna. Kopparhavets hjältar har jag nog tittat mest i. Men bara för att kolla systemgrejer egentligen, för att hjältarnas tid är bekant. Men det har ju faktiskt spelet någon gång. Och se vad är småsakerna som har ändrats och sådär. Jag tycker det ser jättebra ut, men jag har inte liksom läst ordentligt i de här böckerna. Ändå tror jag att alla tre spelen av de här är kanonspel, alltså. Ganska övertygad, utan att ha läst ordentligt. Sen har jag två bubblare till på den här borde-läsarlistan. För att jag har två boxar i min hylla. Det ena är Everway från 1995. Det gavs ut av Wizards of the Coast innan de köpte TSR, innan de kom att ge ut Dungeons and Dragons och sådär. Och Everway är väl det som är känt för att ha den här vad är det? Karma, drama, det är en till. Är fortune kanske. Tre sätt att avgöra en handling. Karma är helt enkelt vem som är bäst. Drama är spelledaren bestämmer och fortune är man rullar faktiskt en tärning eller någonting. Eller drar ett kort kanske. Det är de som har tarotkort. Men jag har nog bara öppnat den boxen och bläddrat lite grann och ställt tillbaka. Liksom. Men det var ju något av ett så här, bara, wow. Det här spelet fick mig att tänka på rollspel på andra sätt eller sådär när det kom. Sen har jag också en box som heter Golden Heroes. Det är ett superhjälterollspel utgivet av Games Workshop 1984. Ursprungligen utgivet 82, fast inte på förlag då eller någonting, vad jag förstår. Jag bara snabbgooglar lite grann. Och när jag plockar fram ett av de här häfterna, det finns en Player's Book och en Supervisor's Book. Så kan jag inte bara på en gång liksom titta här i och säga, aha, det är den sortens system. Så det är massa regler här, eller massa text här ska jag säga. Som jag inte riktigt på en gång förstår hur den hänger ihop på något vis. Vilket är lite kul. Här hittar jag en färdig rollperson också, ska vi se. Ego 8, styrka 46. Dexterity 11. Vigor 28, parentes 11. Aha. Total public stunts. Va? Okej, okay. Nej. Jag har typ ingen aning om vad det här är för någonting. Så därför borde man ju nästan ha tagit sig i kragen och läst. Jag tycker det var lite skojigt. Det dök upp, tror jag, i kanske var i OSR-gruppen på Facebook eller någonting. Någon samlare i Luleå kan jag tro. Nej, det var säkert Geek Trade Umeå förresten, jag tänker efter. Någon i Umeå, Luleå som typ köper på sig såna här lite små udda saker. Och en del gamla actionfigurer och sånt där som hade att sälja. Och jag kunde inte låta bli.
Coolt! Alltså du nämnde Troubleshooters.
Jag nämnde Troubleshooters, ja.
Ja, det har vi pratat om när Ronja var med. Eftersom hon har gjort många av bilderna i det. Och det är, jag är ju fan av källmaterialet och jag har inte läst boken. Men på rollspel.nu i onsdags så startades årets mest intressanta speltråd. Användaren Dr. Laser vill använda Troubleshooters-reglerna för att köra någon av mastodontkampanjerna från Call of Cthulhu.
Jag har två kommentarer till det. Är ju att ett, vilket bra användarnamn. Två, vilken skön idé.
Ja.
Precis som Dr. Laser konstaterade så Troubleshooters med reglerna och att man kanske blir utslagen till fångatagen och sånt där. Där finns det ju plötsligt en chans att man kanske kör hela vägen med samma rollpersoner.
Och jag läste tråden och den påföljande diskussionen och bara, det där, årets bästa tråd. Vilken fantastiskt trevlig idé.
Och januari inte ens slut, vad ska vi göra resten av året?
Ja, bara att sätta sig och vänta på 2024. Det här året är redan färdigt. Svårt att toppa. Nej, men bara på tal om Troubleshooters. Mm. En fantastiskt trevlig diskussion kommer där.
Jag har ju en avslutande borde spela-lista också förstås. Det har jag ju.
Okej.
Okay. Och på den så finns det saker som Vindsjäl, det enda spelet som tog sig igenom från förra, borde läsa. Det är för att det är typiskt ett sånt där spel där jag sitter och läser lite grann och bara jag ser inte riktigt framför mig exakt hur det här fungerar. Och det är säkert ganska enkelt. Och säkert ganska smidigt när man gör det. Så att jag kanske borde försöka haka på något demopass på Discord eller så där och få provspela. Mm. Lite samma sak tänker jag kring Eon 4 eller Eon 5 nu som kommer. Att jag är faktiskt lite nyfiken på hur det är att spela när de nu har lagt om det till att vara mer av ett narrativt spel à la Burning Wheel egentligen skulle jag säga. En simulation.
Oj, liksom. Har jag missat helt och
hållet. Ja, men jag skulle påstå att det drar mer ditåt. Nu, det kanske inte är fullt ut och det är fortfarande liksom ganska köttigt jämfört med många andra spel ska jag säga. En del leoniter har ju valt att säga jag stannar på trean för att det här är någonting annat.
Okay.
Men fyran slimmar då en del lite grann och i nästa utgåva så kommer man nu röra sig bort från, vad jag förstår, från det här med grundegenskaper och tror jag också, och gå direkt på det som har hetat härledda världen. Jag läste igenom någon tråd när de frågar vad är nästa Kickstarter, vad kommer för någonting, och Eon 5 ska då innehålla så pass att man kan spela magiker i grundboken, för just nu så håller de på att ge ut massor av magiböcker, för det fanns ingen magi i Eon 4 grundboken. Så att det finns så himla mycket EO-material. Och jag är ju egentligen inte så här sugen på att hoppa in i världen på det sättet eller så. Däremot ska jag köpa den här Troll och Vättar-boken som den nämnde Svarte Farahonen har skrivit i huvudsak. Den ska jag ha. Den har fått så gott betyg och den verkar så ball. Annars är jag bara nyfiken att prova och se hur det är. Och när de körde Kickstarten för fyran så pratades det ju om en light-version. Det minns jag att det vi pratade om på podden. Att vi har liksom gått och funderat lite grann på. Skulle det dyka upp eller om man kan testa lite grann och se vad som händer. Ja, det kan finnas intressanta saker där och snatta liksom. Så att det skulle jag faktiskt vilja prova.
Alltså, på tal om light-versionen. Jag har något riktigt, riktigt vagt minne av ett samtal på ett Gothcon. Där jag efterlyste denna light-version och fick svaret att hjältarnas tid fyller den nischen.
Ja, just. Det låter nästan bekant. Vi kanske har pratat om det förut.
Ja, jag vill minnas att det var det svaret jag fick. Jag tillhörde en av de där som, precis när det var kickstarten för förra grundversionen.
Mm-hmm.
Att de gick och fiskade. Vad skulle kunna vara stretch goals? Och då var mitt önskemål då, en förenklad och nerdummad version av grundreglerna, så att folk som inte orkar läsa böcker med tresiffrigt antal sidor kan komma igång och börja spela, och sen så kan man ta till sig världsböckerna lite grann i takt med att man behöver dem. Men det blir spännande. Jag var inte alls införstådd att det skulle komma ännu en ny version, men det låter ju spännande.
Ja, det är väl det de håller på att jobba som mest med nu. Jag har inte jättekoll. Det var också en tråd på rosby.nu som jag trillade in i veckan. Tråden var lite äldre, men det hade kommit något nytt inlägg, så den hade seglat upp sådär, så jag slank in. Vidare på min bordespelarlista, Fear and Back Again, som vi har pratat om i podden flera gånger.
Homprollspelet.
Jag har faktiskt inte spelat. Ja, homprollspelet. För att jag har ju suttit och sneglat på dem och tyckt, åh, det är så här, så fantastiskt. Och så direkt, min sjuka liksom, försöka direkt hoppa till att försöka hacka, men jag har inte spelat. Det funkar inte. Det funkar inte bra att göra så. Måste kolla först vad det är som funkar och varför lite grann. Så att man sen kan anpassa lite grann. Det är att rekommendera. På samma vis har jag betett mig med Cthulhu Dark, att jag har varit sugen på hackare till massa saker och provat och tänkt och tänkt och tänkt, men jag har ju faktiskt aldrig spelat det. Och en av få tillfällen när jag lyssnar på någon AP, så lyssnar jag lite grann på Cthulhu Dark podd någonstans. Jag vet inte vilken eller var, så jag kan inte gräva fram den. Men det kändes som att det finns någonting här. Och nu lite grann känner jag nog att jag börjar vara på ett bättre ställe för de sorters spel som det skulle kunna lämpa sig för. Nu min julläsning var preliminär. Då började i första hand liksom skräckbetonad, skulle jag säga. Läste bland annat välsamlingen Offerträdet, som är ju korta liksom folkgotiska berättelser då, som utspelar sig 1700-tal till 1800-tal kanske sådär. I regel är det tre sidor, ganska korta sidor, för boken är inte så stor i format. Och så går det dåligt, eller så är det någon som upptäcker någonting och börjar använda svartkonst för att det ska gå bra för dem, eller någonting sånt där. Mycket ont, bråd, död och sådär. Och det finns en vinkel där absolut för att köra Cthulhu Dark i sådana settings också. Den här tjocka boken som gavs ut har jag köpt i PDF, och den är över, jag kommer ihåg, den 300-500 sidor nästan lång. Ja, det är mycket i alla fall. Jättemycket, med tanke på att spelet ryms på ett A4. Men då finns det settingmaterial. Det finns förslag på hur man hackar, tips om hur det ska spelas och vad som funkar bäst och sådär. Jag kan inte påstå att jag har läst särskilt djupt i den heller, men jag har kollat på några små saker i alla fall. Hero Quest. Ett annat spel jag tycker att jag borde spela och prova. Då pratar vi om Robin Laws Hero Quest. Hero Quest, eller Hero Wars hette det väl versionen innan eller sånt där. Det är ju någon sorts, vad ska jag säga? I Hero Quest 2 åtminstone, och Hero, ja, nu tappar jag bort. Det på gång någon sorts, flera år har det varit på gång någon sorts ny version av det där, som mer generiskt spel. Man kan tänka sig att det är liksom någon sorts super abstrakt generiskt spel, alltså multigenrespel av någon som har spelat typ Pendragon och listat ut att om man har färdighetsvärden över 20 och så börjar man loopa det där, så att man tänker sig att den som har 60 liksom är då liksom två steg över den som bara är på första 1-20-skalan fortfarande. Och sådana saker. Så att man kommer börja bygga in möjligheten att rollpersonerna är ohyggligt mäktiga och skickliga på vissa saker. Så bygger det lite grann på det. Från början skrivet för att passa till Gloranta. Då kunde det ju vara sådär. Någon är liksom otroligt skicklig med den här magin. Eller har en väldigt stark magisk runa som de kan dra kraft från. Eller någonting sånt. Och jag har väl precis som i många andra fall sneglat på det för att kanske spela någonting med Blue Rose-aktigt sådär. Eller Mercedes Lackeys Valdemar och sånt där. Och det finns överhuvudtaget likheter med andra grejer jag har funderat på. Så jag har verkligen så här, funderat på om det kan vara någonting för min del. Det närmaste jag kommer att ha spelat det är att jag provade ett kort pass med ett spel som Ron Edwards höll på med. Cosmic Sap. Han höll på med någon sorts lite så här flummig superhjälte-variant på det där. Och att jag har översatt en del speltermer till svenska utifall att jag skulle plocka fram det. Men jag har inte riktigt så här, okej, det verkar som ett okej, som ett liksom ett ramverk jag skulle kunna spela med, men det är ju precis som i många andra fall med en del av de här indiespelen. Man, kolla här, jag har ett ramverk här. Jag vill ha pitchat att spela det, men jag har inget innehåll i det, så att det finns ingenting ni kan kroka in i än så länge. Så att man måste ju fylla i det med någonting innan det går att kroka in folk.
Mm. Vilken imponerande lista och så välstrukturerad. Din är betydligt mer omfattande än min. Jag vet inte ifall det är den stora gallringen jag gjorde i samlingen för några år sedan. Där jag sålde hyllmetrar med spel som gör att jag har en mindre skamhylla nu för tiden.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag har ju bantat min också ett par gånger ganska ordentligt. Och det mesta som är kvar är sånt jag vill ha eller som jag tror är säljbart. Helt enkelt. Lite så. Så jag har inte orkat på ett tag. Jag kanske skulle kunna ta mig till att göra en ny gallring snart faktiskt. Men det är mycket, mycket kul att ha prylar här också.
Alltså jag flyttpackade ju. Och då var det ju 4 hyllmeter rollspel. Och det är ju fortfarande mer än vad jag rimligen kommer att kunna spela under min livstid. Det finns utrymme för att gallra mer. Men jag har i alla fall utsett min skamhylla här då. Och på första plats, Kult, Divinity Lost.
Nya Kult alltså.
Nya Kult. Okult skrevs ju på Pin Chi när jag hörde att de var på gång med ett kult baserat på Powered by the Apocalypse. Det var ju helt fel system. Men Nallo är ju en otroligt stöttande människa. Han har ju till och med gett mig regelboken för att han vill att jag ska skriva ett äventyr till den.
Ah.
Så att jag har inte mycket, men i alla fall lite dåligt samvete för att det faktiskt inte har kommit till bordet än, detta nya kult. Mm. Min skepsis till matchen mellan kult och Powered by the Apocalypse finns kvar, men jag borde spela det för att testa den grejen. Och jag har ju gjort 2 spel som står som irriterande småbröder i rummet när kult kommer upp och som säger att me too liksom. Ja, kult Divinity Lost. Nästa är Hidden Kingdom. Och det pratar jag om otroligt ofta på podden i olika sammanhang. Hänvisar ofta till detta Hidden Kingdom från 1985. Fantastiskt spännande spel. Väldigt, väldigt annorlunda. Jag tror att man vill spela det vid ett bord. Det är liksom, det har lite sådana taktila element. Och också likheter med det här Angard som jag nu spelar. Alltså med drag och separata hjältar som är ute på sina egna äventyr. Och kanske emot varandra och kanske med varandra. Sådär. Kung Arthurs saga. Ett spel av sin tid. Kanske vi kan säga att det finns en del element i det som nu idag skulle resa lite ögonbryn ifall det släpptes i år. Sådär, kvinnosyn och syn på folk med lite mer melanin i huden och så vidare. Men jag tror att det finns, att det är ett kul spel. Och jag vill spela det vid tillfälle, och så mycket som jag pratar om det borde jag spela det också. Tredje saken på skamlistan, och kanske den sak som är närmast till att jag spelar på riktigt, det är Svavelvinter. Och då inte den gamla kampanjen till Drakar och Demoner, utan Fria Ligans första rollspel från 2012. Som fick kritik för att det var inte tillräckligt lik gamla Drakar och Demoner för att göra den kretsen nöjd. Och inte tillräckligt friformshippiespel för att göra friformshippiesarna nöjd. Utan det låg liksom mitt emellan dessa två läger på ett väldigt knöligt sätt som gjorde att de jag pratade med i alla fall menade att det var inte någon hit. Men det finns tillräckligt med grejer i detta Svavelvinter, och jag är ju själv nu lite sådär spelstils ambivalent. Hoppar vilt mellan OSR och KSR. Har ju spelat mycket friformssamberättande och sånt tidigare. Så att, ja, det kanske är tiden nu att spela Svavelvinter. Och det är fantasy. Det var länge sedan jag spelade fantasy också.
Jag har aldrig provat det. Men jag har läst om det någon gång ibland. Och vet att det är saker ur reglerna så där som jag bara, det där kanske man skulle snatta. Mm. någonting om erfarenheter man har som man kunde blocka av för extra tärningar eller något sånt där, som jag tycker var ganska läckert.
Ja, det finns ju det här skuggspelet också, att alla spelarna spelar världens, alltså fraktionerna som svävar i bakgrunden. De spelar liksom lite halvriskigt strategispel så där i bakgrunden, och det blir följdverkningar och de skickar uppdrag till partyt för att de vill att vissa saker ska ske på det stora planet. Så där, ja, men det finns nog mycket coolt i Svavelvinter att snatta, men jag tror att jag skulle vilja spela det också för att se alla dessa snattningsvärda saker i sitt sammanhang. Sist på listan är Twilight 2000. Och då måste jag ju rimligen prata om den nya versionen, även den från Fria Ligan. Eftersom jag har då spelat VRVs version ordentligt mycket när det begav sig. Och den kickstartades ju 2021 och böckerna kom 2022. Och i samband med att det var 2022 så hade ju vår stora granne i öst gjort bort sig på den internationella marknaden och invaderat Ukraina och så vidare. Så att det är som lite dålig smak i munnen nu, får jag väl säga sådär, runt tanken att spela Twilight 2000. Men ändå så är det ett annat scenario, det utspelar sig långt innan dessa nuvarande dumheter, utan det är ju alternativhistoria nu för tiden, det utspelar sig år 2000. Och ja, jag skulle kunna tänka mig att återvända dit. Men boxen är fortfarande i sin krympplast.
Plasten.
Ja, den är i krympplasten fortfarande. Så därmed får den väl... Ja, den får stå på fjärde plats. Den är alltså inte, det är inte en nedräkning här, utan det är en uppräkning. Och den står längst ner på skammens hyllalistan för Wilhelm, men den kvalificerar in sig i alla fall.
Alltså, jag måste ju säga det att jag har aldrig så där sett supersugen på att skaffa, men när jag läst efterhand nu, sett lite spelrapport och sådär, sett lite funderingar från Måns som var inblandad i att skriva Kopparhavets hjältar och sådär, om att fantisera om att klistra ihop reglerna därifrån med Mutant 2089 på något vis. Så att så känner jag mig lite så här kittlad, att det är någonting jag skulle kunna tänka mig att spela och se vad det blir liksom, måste jag säga. Och det känns lite otippat. Jag var inte riktigt beredd att det skulle bli så. Utan jag tänkte att jag skulle säkert fortsätta vara så här lite blasé. Men det känns lite kul också. Det är bra att ha fel.
Ja, framförallt när man blir positivt överraskad.
Man får väl lite få påminna sig om att det finns saker som är kul istället för att gå runt och vara en surgubbe liksom. För att det är ju inte särskilt skojigt. Det är ingen som har glädje av att man är det liksom.
Ja, det var skammens hylla.
Mm.
Ja, jag vet inte ifall vi börjar närma oss slutet på dagens avsnitt. Nu ska vi diskutera mat.
Ja, jag vet inte. Det känns svårt det här. Jag är ju sådär att jag känner någonstans att ju mer vegetariskt, desto bättre. Principiellt. Och att jag då som historieintresserad kan titta på vår moderna konsumtion och se att historiskt har vi aldrig tyckt i oss så mycket kött. Och så vidare. Så det känns lite jobbigt de här gångerna. Jag har lagat mat efter... Lite grann efter din modell. Åh, kolla vad billig kycklingen är nu. Jag köper 2 kilo. Åh, kolla vad billig fläskytterfilén är. Obs, jag kan inte prata om fläskytterfilé utan att göra min mamma stolt och säga att det finns inget som heter så. Det är bara ett produktnamn. Det är väl en benfri kotlett eller någonting sånt där. I alla fall. Då är den också billig. Och så har man några trötta palsternackor hemma och så skär man upp dem lite grovt och slänger i en grovhackad lök. Och så hade man ingenting skojigt hemma, men man måste ju liksom inte slå i vatten i den där grytan egentligen. Det har du berättat för mig. Men det skulle ändå kunna vara kul att... Men vänta ett tag, var det inte någon som glömde lite hemmagjord mjöd hos mig? Jag dricker ju inte sånt. Jag slår i lite grann här och så ser vi vad som händer.
Oj!
Och så lite rosmarin och några chiliflingor. Och plötsligt så står man där med en massa nylagat fläsk och gör skysås på mjöd och fläsksky och vispgrädde, för att den skulle egentligen vara till födelsedagsfika som inte blev av, så att det inte maglagningsgrädde ens, och så lite senap. Och det är någonting väldigt tillfredsställande att laga mat på det här viset. Det är lite insats, det är mycket smak. Jag tror att jag ska försöka hitta någon sorts liknande recept där man typ, jag vet inte, långkokar kol eller någonting sådär. Så att jag kan balansera ut samvetet lite grann. Men det blev ju god mat och mycket, mycket och mat, och man kunde stoppa i frysen och plocka fram lite eftersom och sådär. Satt.
Ja, suget efter de här rustika långkoken är ju som mest den här årstiden, och på hösten börjar väl närma oss lite sådär fräscha primörer månader när våren kommer. Alltså jag vet inte om jag nämnde det, men jag skulle ju göra revbensspjäll på jul, hade jag tänkt mig. I receptet så jag hittade så skulle man ha vin, och det hade jag inte, men jag hade glögg. Apelsinglögg. Ja, så jag gjorde mina revbensspjäll med apelsinglögg. Och det gick alldeles utmärkt. Ja. Det blev gott.
Ja. Jag hittade ju typ så här kolsyrad glögg. Så här, för 5 kronor. Och bara, okej, det här är uppenbarligen någonting som ingen har köpt. Jag måste nu köpa en flaska och ta med mig till någon social träff för att se hur folk reagerar. Det inträffade då i lördags faktiskt att det blev av.
Okej, hur var det med kolsyrad glögg då?
Nej, det var bara konstigt.
Ja, jag kan inte.
Det var ju inte äckligt eller sådär. Det var bara, okej, jag tycker om glögg, jag tycker om kolsyrade grejer. Men jag vet inte, det är som tårta och ansjovis, som min latinlärare brukar säga. Det passar inte ihop. Så att, ja, men då har vi provat det.
Ja, jo, men prova en gång är ju käckt. Jag har, ja, du sa du ju förbegående, det är ganska mycket av min matlagning som är, vad är billigt idag då? Och så blir det jag äter. Det finns en variant på det, och det är, vad håller på att passera bäst före datum i kylen?
Mm-hmm. Jag stekte en massa kol här den veckan.
Och det betydde att jag igår åt pizza. Det var gott. Jag hade ett halvt paket bacon som började se lite suspekt ut. Och det är alltså pytt i panna. Det börjar bli som pytt på pizza matlagning här då. För att idag så gjorde jag samma svep. Jag hade egentligen tänkt gå och handla, men jag orkade inte. Jag spelade dataspel istället. Så att jag kollade i kylen. Vad kan jag äta då? Ja, men jag kan ju äta pizza igen. Jag har inte något kött till den här pizzan, men jag har en fetaost. Mm. Så jag provade att göra feta ostpizza, och domen är att det var ingen hit alls.
Jaså.
Ja, jag kan inte rekommendera. Idun fick många smakbitar av denna pizza, därför att det var ett behändigt sätt att göra sig av med den. Jaha. Nej, det kan jag inte rekommendera.
Det kan ju bli lite salt och bäsk nästan så där i vissa sammanhang. Så det måste ju balanseras ut på något sätt, gärna då. Ja. Hade du nästan bara den eller?
Nej, jag hade lite vanlig ost i botten, och så hade jag den som pålägg liksom.
Ja, nej, du måste på med kanske, jag kanske skulle sikta på de här babyplommontomaterna som jag älskar. Du kan halvera dem, lägga dem i den blöta sidan uppåt, så rinner inte allt ner i. Rakt ner i
pizzan. Ja.
Rödlök blir ju söt när den får ligga i ugnen. Så lite peppar på det där. Och så där någonstans.
Möjligen. Men jag kan säga så att upplevelsen av enbart feta ost avskräckte mig från vidare experiment på området.
Okej, jag förstår.
Den fungerande variationen där får någon annan göra, så kan du meddela mig en fungerande version.
Ja, när jag tänker, jag har ett helt paket feta ost, och då vill du nog ha den på en hel ugnsplåtspizza och inte en portionspizza.
Det är skandal. Jag bor ju utallokerad här i mitt ersättningslägenheten, och de har som en, det är en söt liten dockspis jag har fått. Va? Men alltså, ja, men den är väl riktig sådär. Men den är byggd på ett annat sätt än min gamla spis. Den har någon sån här jetmotor inne sig som snurrar luften och grejer. Så att den har så mindre volym inne i själva ugnsutrymmet. Aha, själva okay. prylen är lika stor, men den användbara volymen är mindre.
Okej.
Okay. Så pizzan var till och med mindre än jag brukar göra den. Så att det blev kanske lite extra intensivt med liten pizza och helt paket fetaostar. Men det var ju kort datum och det var bättre att jag lärde mig detta då än att den gick förlorad.
Ja, sant.
Ja. Det blev en 5 minuters raljerande tangent på podden till exempel.
Ja, det är ju...
Väl investerad upplevelse ja, här i livet.
Content. Det är lite gratis.
Kvalitetscontent av fetaosten. Ja.
Så att det är bara lärdomar. Dra inte ett helt paket fetaost på en liten pizza och spela först, snappa sen.